Det här är en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Tänk dig, du har varit på jobbet ganska länge och du har blivit riktigt bra på det du gör. Och nu så är det omorganisation på gång och chefen kallar till ett snabbmöte. Då kommer frågan, vill du bli chef över dina egna kollegor? Så, vad svarar du? I dagens avsnitt dyker vi rakt ner i den knepiga utmaningen. Vad ska du egentligen tänka på när du blir chef för dina gamla kollegor? Kan du ens kalla dem för jobbarkompisar längre? Och vad händer om du tackar nej? Hamnar du i frysboxen då? Mitt namn är Niklas Hermansson och jag inledde min ledarkarriär som mellanchef på Aftonbladet. Idag, ett par decennier senare, så driver jag mitt eget företag No More Fear of Missing Out. Välkommen till Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen. Vi finns här för att ge dig stöd och inspiration för att du ska bli en vinnare i framtidens jobbliv. Okej, nu kör vi. För att reda ut det här då, hur man ska tänka som ny chef, så vill jag välkomna Josefin Ackmar.
Tack.
Du är Team Manager Operation Service på Toyota Material Handling Sweden. Fick jag allt rätt där?
Det stämmer.
Och så har vi Dag Bremberg. Du är ombudsman och utbildare på Unionen.
Yes, stämmer.
Josefin, du blev ju själv chef på ditt jobb för ett tag sedan. Berätta, hur gick det där till när du då fick möjligheten att bli chef på ditt jobb?
Ja, men Toyota skulle göra en omorganisation. Jag jobbade då som teamledare för gruppen och var väldigt ung. Så när frågan kom så blev jag ganska ställd.
Vad var du ställd? Vad tänkte du?
Ja, men det var väldigt många som hade jobbat länge, mycket erfarenhet. Så för mig var det nog inte självklart att jag som 22-åring skulle få möjligheten.
Nej, det är sant. 22, ungt ju för att vara chef. Så inte en självklarhet alltså att tacka ja. Varför då?
Ja, men jag var nog lite tveksam på om jag var redo för det. Jag hade absolut jobbat som teamledare och kände att jag hade gruppen med mig. Men det är en helt ny erfarenhet och en ganska stor roll att axla.
Och hur visade det sig? Alltså, var du förberedd då att vara chef?
Ja, men jag hade en väldigt stor vilja att testa. Och jag kände att jag är nyfiken och har ett stort engagemang. Och det tog mig väldigt långt i början, i och med att jag varken hade erfarenhet eller utbildning.
Just den här nyfikenheten och engagemanget, det brukar man ju peka ut som två superviktiga liksom, styrkor som chef. Och än mer, tror jag, framåt. Var det någonting som du blev överraskad då, där när du började jobba som chef?
Ja, men jag visste att det handlade mycket om människor och närvaro. Men jag blev nog lite förvånad över hur mycket, eller hur stor del av den rollen som handlar om just det.
Att vara nära liksom? Och...
Ja, men precis. Jag tror att tittar jag bakåt när jag fick den frågan, så trodde jag att absolut det handlar mycket om att ta beslut och leda och fördela arbetet. Men det är otroligt mycket arbete med människor och vara närvarande.
Det visade sig att människorna var människor och de kräver lite
grann. Precis.
Ja. Hur förändras då den här frågan som jag nämnde från början, just med att du ska bli chef över sina medarbetare och sådär. Hur förändras den rollen och gjorde den det?
Ja, men det gjorde den. Jag hade ju jobbat som teamledare innan, så jag hade väl redan då känt av en viss förändring. Jag kanske inte tog del av alla samtal på samma sätt, eller kanske inte heller var inbjuden i alla samtal på samma sätt. Så det handlar ju mycket om att hitta en ny form av balans. Att kunna vara närvarande, men också kanske kunna sätta tydligare gränser än tidigare.
Men hur klarar du det då? Att inte få vara med? De andra går iväg och snackar och så plötsligt blir du kvar där.
Ja, men det tog ett tag att vänja sig vid det.
Men du var ju ung också, du var ju 22.
Så är det. Aha. Men jag hade väldigt mycket, jag hade ett stort stöd från både min chef och nära kollegor. Så jag tyckte inte att det var jättejobbigt. Men det är klart att det är en stor skillnad från tidigare.
Nu har du ju varit chef ett tag och så. Du har säkert behövt fatta några tuffa beslut. Och ibland så kommer de där liksom även uppifrån. Det är ju inte alltid du som fattar de här besluten. Och hur gör du? Har du hittat något sätt liksom för att kommunicera och stå bakom beslut som, ja, men de är inte dina? Och ibland kanske du tycker annorlunda.
Mm. Ja, men jag tror mycket på förståelse. Så för mig är det viktigt att jag själv förstår beslutet. Även om jag kanske inte alltid håller med. Då tycker jag att det är enklare att i min tur sedan förmedla beslutet vidare. Och skapa en förståelse för mina medarbetare. Och sen hjälpa dem att blicka framåt.
Ja, så du kan kommunicera. Du måste ju förstå det i liksom beståndsdelar någonstans. Sen kan man tycka olika ändå.
Precis.
Vi ska gå vidare till Dag Vremberg på Unionen. Vad tänker du när du hör Josefin?
Ja, men jag hör ju att det här är en klok, reflekterande ung chef, absolut. Och det är härligt att höra. Och det är absolut särskilda utmaningar när man kommer att bli chef över sina gamla arbetskompisar. Så är det ju.
Vad är det vanligaste du då får höra från nyblivna chefer som, ja, men de vänder sig till dig då? Vad har de för frågor? Vad undrar de? Vad behöver de hjälp med?
Ja, det är väldigt mycket, skulle jag säga. Allt från arbetsrättsliga frågor till lönefrågor. Men om vi håller oss till det här med relationerna då, hur man förhåller sig till dem i den närmsta omgivningen och cheferna över och de olika förväntningar som är. Så det finns ju inget facit för alla, förstås. Men man får ju inse att om jag går in i den här nya rollen så släpper jag den gamla. Jag kan inte gå ut med två av medarbetarna och ta en öl eller ens en lunch med en av dem liksom. Jag bör nog kanske egentligen inte överhuvudtaget vara med på luncherna, för det är deras rast. Då ska inte de ha chefen hängande över sig om man ska hårdra det. Lite beroende på situationen och vilket gäng man är och vad man jobbar med då. Men fika, absolut. Det tycker jag är okej, för att vara väldigt konkret så där går det någon slags gräns då mellan lunch och fika om man ska ner på detaljnivå.
Ja, men jag fattar, det här, för det är viktiga saker. Det här är ju sådana saker som faktiskt en närvarande chef har. Men det är det man funderar över. Fika, lunch, öl efteråt, vad får man göra liksom? Men okej, fika okej. Lunch, där får man tänka till.
Ja, men alltså det är inte liksom svartvitt det här, men man behöver absolut tänka till och vara extremt tydlig med alla medarbetarna i individsamtal att ja, men nu är jag faktiskt din chef. Vi har varit kompisar, men på jobbet är jag din chef.
Det är ju inte ovanligt att man då får frågan att bli chef i samband med att det händer andra saker på företaget. En omorganisation då, ska man säga, eller ett teknikskifte. Hur ska man tänka då så att man får med sig medarbetarna på tåget? Man kan ju tänka sig liksom att företaget är ett tåg och du styr ju här liksom. Hur får man med dem på tåget? Har du något tips?
Ja, men det brukar man väl säga idag, åtminstone i Skandinavien, att det är den viktigaste egenskapen hos en modern chef, att kunna få med sig medarbetarna i förändring. Och det är klart, det gäller då att ha en insikt om att alla är inte förändringsbenägna. Du kanske får med dig 20% direkt som står och jublar, och så har du en stor tyst massa, om man säger så. Och så har du ungefär 20% som sätter klackarna i backen. Mm. Och kanske några av de informella ledare som du verkligen behöver ha koll på och ha en direkt dialog med.
Jag minns när du säger det här, så minns jag att jag hade en chef som berättade för mig att hon såg det som att ett företag är ett tåg och du har ju dina fans i första vagnen. Och sen så har du de som inte är dina fans, om man säger så, i sista vagnen. Och så det gäller väldigt mycket om att ha fler i den första vagnen. Och för det kommer liksom styra vad de i mitten tycker och tänker. Känner du igen det?
Absolut. Sen är det ju en balansgång, för att de här positiva människorna, de får ju liksom inte uttrycka det för liksom svartvitt heller. För då kommer de här som är skeptiska att tycka att det blir ännu jobbigare.
Just det, blir halleluja-stämning och det där kan
exakt
vara vanligt.
Det är en jättevanlig konflikt.
Vad händer då med mig på jobbet om jag säger så här, nej tack, jag vill inte bli chef. Och jag, liksom, för jag är nöjd med det jobb jag har idag. Kan jag liksom hamna i frysboxen då? Är det en risk?
I värsta fall har du väl en chef som inte skulle acceptera det, men då är det en väldigt konstig kultur på jobbet och man förväntar sig att alla ska göra någon form av karriär på det sättet. Jag skulle säga att på en schysst, normal svensk arbetsplats så är det helt okej att säga att men jag är väldigt trygg i min roll som yrkesmänniska, specialist. Jag tror inte att jag vill ha personalansvar. Det vill inte alla ha.
Nej. Nej, men det är väldigt vanligt att det verkligen händer. Den som är bäst på jobbet får liksom plötsligt, här ska du bli chef. Det är en vanlig fråga tycker jag.
Ja, men det är klassiskt och kanske mer historiskt att liksom den bästa tekniken blir chef. Liksom. Det tror jag ändå vi har insett att det är inte den bästa chefen. Nej. Det är helt andra egenskaper.
Men har du något tips då till någon som precis har fått frågan om att bli chef? Hur ska man tänka då?
Ja, det fundamentala är ju att du måste reflektera över var vill jag vara och vart vill jag? Är det viktigt för mig att vara chef överhuvudtaget och i så fall varför? Är det för lönen eller titeln eller för att göra mamma stolt eller gå i pappas fotspår? Ganska ofta de där sakerna som spelar in liksom. Och det räcker ju inte, utan jag måste verkligen vilja se människor utvecklas. Jag måste vilja påverka verksamheten så att den utvecklas så som jag tycker vore bra. Så att jag måste vilja ha makt och vilja leda. Det är fundamentalt.
Josefin, känner du igen dig i det där? Var det någonting av de där sakerna som du kände när du fick frågan och sen så beslutade för att bli chef? Vad var det för dig?
Nej, men det var absolut det, att få möjligheten att kunna påverka både verksamhet men främst människor. Jag tycker att det är väldigt kul att leda människor och hjälpa människor i den riktning de vill. Så det var absolut det som var avgörande.
Och Josefin, jag funderar på det här med att bli chef också över äldre kollegor. Du var ju ung som sagt, då var du 22, när du är äldre. Men hur kände du inför det? Hur funkade det?
Ja, men det har funkat relativt bra. Sen är det absolut en utmaning. Och man kan definitivt se att vi tänker ofta på olika sätt beroende på vilken generation. Och det gäller att kunna anpassa det och sitt ledarskap beroende på vilken generation man leder. För det är en jätteskillnad idag.
Ja, just det här med generationer, att tänka på det är ju, jag har lite trick där. Jag har en kompis som hon är 10 år yngre än mig, hon blir en annan generation. Så fort jag ska fatta något viktigt beslut brukar jag fråga henne, för hon tycker allt olika. Får ett nytt perspektiv. Hon tycker allt är fel också, för övrigt, vill jag säga. Och hur skiljer sig det då egentligen att leda en yngre och en äldre generation? Vad har du märkt?
Ja, men jag skulle säga att den äldre generationen vill gärna ha tydliga beslut. Väldigt raka beslut, behöver inte så mycket samtal. Så fort de har förstått vad de ska göra så kör de på. Den yngre generationen är väldigt mycket mer reflekterande och vill veta och ha väldigt mycket mer information för att kunna utföra arbetsuppgifter.
Det låter ju fullt rimligt med tanke på min bild av hur det var förr på en arbetsplats och mer hur de yngre generationerna tänker idag. Känner du igen dig i det där, Dag?
Jag tänker att det handlar också om skillnad i ålder. Att det faktiskt är så att när man är ung så har man liksom andra driv, mera frågor, är nyfiken. Har man jobbat i 25 år på arbetsplatsen, då är man ganska bekväm och vet vart vi ska. Liksom. Då behöver man inte så mycket coachning och sådär, utan då är man rätt självgående. Det tänker jag nog är den stora skillnaden ändå mellan yngre och äldre, att de faktiskt sannolikt har andra erfarenheter i jobbet.
Ja, men sen, du har varit med längre, du har hört, fått order tidigare. Då vet du att varför den här personen säger så betyder på grund av det här. Man har en annan kunskapsbank bakom sig, en historia. Ja,
ja, man har varit med om 12 omorganisationer så att man vet att liksom, det svänger fram och tillbaka. Men man vet ändå vart man ska.
Ja, jag förstår. Smart. Idag så brukar man ju prata om det moderna ledarskapet, och det betyder att du som chef förväntas vara närvarande samtidigt som man då låter anställda ta egna initiativ och ansvar. Och jag tänkte ifall vi ska blicka lite framåt, vad kommer egentligen vara viktigt för framtidens chef? Dag, vi börjar med dig, vad tror du?
Ja, men det är förmågan att leda i förändring, ska jag säga. Alltså det utvecklande ledarskapet. Närvarande, absolut. Men i praktiken så jobbar vi ju väldigt utspritt och digitalt numera. Så att det kan ju handla om att leda folk i olika världsdelar samtidigt. Så att framförallt att kunna motivera, se vilka som behöver coachas, kommunicera vision och värderingar.
Ja, då är det Team Darwin då. Darwin som, nej, det handlar om att anpassa sig. Det är det som är superstyrkan framåt. Det är inte att vara stark och snabb, utan att kunna anpassa sig.
Ja, det är väl en kul sammanfattning faktiskt. Absolut.
Du köper den.
Och samtidigt vara liksom uthållig i att liksom fortsätta i samma riktning då.
Just det, precis. Inte bli kappvändare ändå för snabbt där då. Ja,
nej.
Jag förstår. Josefin, passar där in på hur du leder, hur du är chef?
Jo, men absolut. Jag håller med det. Och tittar man på Toyota som arbetsgivare idag så leder vi en grupp på olika orter. Och det har sina utmaningar. Men det är nog det hållet vi går. Och då är det ställer ju krav på ett helt annat sätt än tidigare.
Ja, du har 3 team väl?
Precis.
Ja, på olika orter.
Ja. Mm.
Och där får du försöka styra. Är det lättare på distans eller på plats för dig?
Men i början, eftersom det är en vanesak, så skulle jag säga att på plats har varit enklare. Det är ju enklare att titta på någon och ha ett samtal än vad det är via telefon. Men det finns väldigt mycket digitala hjälpmedel idag, så att jag skulle säga att det funkar jättebra.
Vad tror du själv då blir viktigt för liksom framtidens chef? Är det någonting som du själv ser som du skulle vilja bli bättre på? Därför att det där tror jag kommer att vara viktigt framåt.
Ja, men det är ju det att kunna anpassa sig. För mig är det viktigt att kunna anpassa mig inför olika situationer eller vart företaget nu är på väg och faktiskt se till att få med sig medarbetarna i det. För det kommer fortsätta hända.
Vad tänker du själv, Niklas?
Jag tror att det kommer vara väldigt mycket värt för en ledare framåt att vara empatisk, duktig på att kommunicera. De är generalister och de älskar kritiskt tänkande. Att alltid ifrågasätta det vi gjorde igår, så kan vi nog inte göra. Man är aldrig nöjd riktigt. Så. Och på så sätt kanske det rimmar mer anpassning. Och att just det här, att vikten av att bygga kanske kultur tror jag kommer bli så otroligt viktigt. Därför att vi kommer att behöva vilja få folk att komma till arbetsplatserna och kanske välja vårt ställe. Och då måste man ha en stark kultur. Och att man faktiskt, det där med att man skapar mening. Det känns som att du just var lite grann inne på det där med att man ska få förstå varför jag gör det på det här sättet egentligen. Och det, att få en mening och förstå varför jag gör mitt arbete, att det kommer bli än viktigare. Lät det rimligt, Dag?
Absolut. Känsla av sammanhang och meningsfullhet och delaktighet, det är ju liksom grundstenar, åtminstone i skandinaviskt ledarskap.
Då så ska jag tacka Josefin Ackmar för att du var med idag, och tack Dag Bremberg från Unionen.
Tack.
Och tack även till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Jobblivet för chefer och egenföretagare, en podcast från Unionen med mig, Niklas Hermansson. Och vill du veta mer om vad Unionen kan göra för dig, så besöker du unionen.se/chef. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en annons från Unionen och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.